Låt oss bedja. Herre, helga oss i din sanning. Ditt ord är sanning. Kärlekens Gud, Guds kärlek till oss. Det har satt som rubrik för det här avslutande föredraget idag. Jag har gått med detta ämne i tankarna under några veckors tid och undrat vad jag ska säga. Ämnet är väldigt stort och mycket har sagts om kärlekens Gud genom årtusenden. Och även under det här helgen har mycket sagts om Guds kärlek till oss. Idag ska vi inte behandla det här ämnet uttömmande utan fokusera på något objektivt som vi kan säga om ämnet och sedan säga lite om Guds kärlek till oss. Materialet som jag stödde den här första delen av mitt föredrag på är hämtat från dogmatiken som jag läste förra vintern. Det är Wisconsin Lutheran Seminary's Dog Notes. Men låt oss först konstatera vad vi menar med kärleken. Om vi lyssnar på Wikipedia eller går dit och läser så ser vi att kärleken är en känsla som präglas av en stark ömhet och tillgivenhet. Visst låter det här bra, men jag tänker mera på handlingen på känslor. Mera på att någon bryr sig, uppoffrar sig för någon annan än på kärleksdrypande ord. Det ska vi ha i minnet inför det här föredraget. Guds kärlek är en del av hans egenskaper. Alla Guds egenskaper är för oss olika sätt på vilka han demonstrerar sin frälsande kärlek till oss. Gud är kärlek. Det är inte något som han enbart känner eller gör som Johannes 3:16. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son. Han identifierar sig själv med kärleken som i första Johannes brev där han säger: den som inte älskar har inte lärt känna Gud, ty Gud är kärlek. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud förblir i honom. Guds kärlek manifesterar sig själv framförallt i sonens offer för vår frälsning som i Romarbrevet. Men Gud bevisade sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe medan vi än var syndare. Han använder sina andra egenskaper i kärlekens syfte eller med kärleken som grund. Notera den uttrycksfulla beskrivningen på mänsklig kärlek i första Korinthierbrevet 13 där vi läser: kärleken är tålig och mild. Kärleken avundas inte, den skryter inte, den är inte upplåst. Och vidare: nu består tron, hoppet och kärleken. Dessa tre, men störst av dem är kärleken. Denna kärlek är endast en reflektion av Guds kärlek som vi kan läsa om i första Johannesbrevet. Mina älskade, låt oss älska varandra, ty kärleken är av Gud. Och var och en som älskar är född av Gud och känner Gud. Mina älskade, om Gud älskar så högt är också vi skyldiga att älska varandra. Inte har någon någonsin sett Gud. Om vi älskar varandra förblir Gud i oss och hans kärlek har nått sitt mål i oss. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Gud är kärlek och den som förblir i kärleken förblir Gud och Gud förblir i honom. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Bibeln beskriver Guds kärlek i Romarbrevet. Vem kan skilja oss från Kristi kärlek? Nöd eller ångest? Förföljelse eller hungersnöd, nakenhet, fara eller svärd. Det står ju skrivet, för din skull dödas vi hela dagen. Vi räknas som slaktfår. Men i allt detta vinner vi en överväldigande seger genom honom som har älskat oss. Ty jag är viss om att varken död eller liv, varken änglar eller furstar, varken något som nu är eller något som ska komma, varken makter, höjder eller djup, eller något annat ska kunna skilja oss från Guds kärlek i Kristus Jesus vår Herre. Och i första Johannesbrevet läser vi också, så uppenbarades Guds kärlek till oss, att han sände sin enfödde son till världen för att vi skulle leva genom honom. Kärleken består inte i att vi har älskat Gud, utan i att han har älskat oss och sänt sin son till försoning för våra synder. På grund av denna kärlek i Kristus existerar världen ännu idag. Vi läser i Matteusbrevet, Matteus evangeliets 24 kapitel. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk, och sedan ska slutet komma. Och vidare i andra Petrus brev. Herren dröjer inte med att uppfylla sitt löfte, som en del menar. Nej, han har tålamod med er, eftersom han inte vill att någon ska gå förlorad, utan att alla ska få tid att omvända sig. Guds kärlek till oss. Hur tar detta i sig uttryck när Guds kärlek är verksam? I Hosea, i tredje kapitlet, läser vi att Herren sa det till Hosea. Herren sa det till mig: gå och älska din hustru igen, fastän hon älskas av en annan och har begått äktenskapsbrott. Älska henne som jag, Herren, älskar Israels barn, fastän de vänder sig till andra gudar och älskar drukakor. Jesus brister ut i gråt över Jerusalem strax innan han ska bevisa Jerusalems innevånare den största kärleken. Några dagar före sin död på korset säger han: tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig verklig frid. På korset ber Jesus om förlåtelse för sina bödlar. Hela tiden när vi talar om kärlekens Gud eller Guds kärlek till oss dras våra blickar till det som hände för snart 2000 år sedan på. Att älska betyder inte i Guds fall att se bort, att ha överseende eller se mellan fingrarna. Gud älskade sin son väldigt högt, vilket Gud förklarar för oss på många ställen i Bibeln. Om fadern var villig att offra det dyrbaraste han hade, sin enda son, för oss, så måste vi vara värdefulla i Guds ögon. Ett föremåls värde består i vad någon är beredd att betala för just det föremålet. Fadern lät inte Jesus komma undan. Han såg inte mellan fingrarna när det gällde Jesus straff. Fadern straffade sonen för sonens egen, straffade inte sonen för sonens egen olydnad, utan för människornas synd och olydnad mot fadern. Ja, fadern gjorde sonen till synd, och på honom lade fadern hela världens alla synder och tog ut sin fulla vrede på sonen. Hela gudomen var villig att betala den fulla lösensumman. Sonen gick i döden för att vi skulle vara friköpta från döden och djävulen. Det här gjorde den treenige guden helt och hållet för sin godhet och kärleks skull. Alla människor är föremål för Guds kärlek. Gud älskar hela världen och alla dess innevånare. Händelserna vid Jesu kors talar också på flera sätt om Guds konkreta kärlek till oss. Tillsammans med Jesus korsfästes två rövare. Efter att Jesus hade dött befallde man att benen skulle krossas på de korsfästa. Detta innebar slutet på tortyren för rövarna. Ja, för den ena i alla fall. För den ena blev slagen som krossade benen ett något en nådastöt, men för det andra blev det en dödsstöt. Båda dog rättmätigt. Den ena befriad, den andra fördömd. Ofta är det så med oss kristna att vi har svårt att se motgångarna som led i Guds kärleksfulla plan till att frälsa oss. Det var inte synd om dessa rövare. De led vad deras gärningar var värda. Och dessutom fick de dö med Jesus. Visste den saliga rövaren detta på förhand när han släpades till korset? Nej. Även han var en hedare. En som fick tron på Kristus oförtjänt. Han fick dö salig. Fick gå in i paradiset samma dag. Josef föddes av Jakobs älsklingshustru Rakel. Han hade allt han kunde önska sig. Jakob älskade Josef och försåg honom med allt. Han hade med andra ord flyt i tillvaron. Men allt det som Josef genomled för att rädda sitt folk var motgångar och svårigheter i Josefs liv. Allt detta hade Josef undanbett sig om han hade blivit tillfrågad. Gud hade ett syfte med Josefs liv. Han ville rädda sitt folk undan hungersnöden. Fick då Josef genomlida allt detta för att Gud var vred på Josef? Hade Josef gjort något fel eller handlat ovist när han såldes till Egypten? Gud handlar inte med oss i vrede. Hade då Josef gjort något fel? Ja, det hade han säkert gjort. Och många sådana skulle jag tro. Visst kan det då se ut som om det är bara konsekvenser av Jakobs och Josefs handlande som leder till att Josef blir såld som slav och att det skiljs åt för en lång tid. Jakobs särbehandlande av Josef och Josef som hade en överlägsen attityd gentemot sina bröder. Men nu är det ju inte så att Gud går till rätta med alla våra fel. Och Gud vare tack. Han är inte konsekvent när det gäller att lägga påföljder. Då skulle vi ständigt få bita i gräset. Men de gånger då vi får stå för följderna, i alla fall till en del, så lider vi inte orätt. Kör jag för fort och blir bötfälld, då är jag värd det. Men inte blir jag bötfälld för varje överträdelse av lagen, fast jag vore värd det. Det är lite på samma sätt när det kommer till motgångar eller till Guds fostrande kärlek. Det är lätt att ta emot välsignelser av den lätta sorten. Det som lyfter upp en. Men det är sällan det som ger en nära relation till Gud. När vi tar emot välsignelser som medför motgångar, som sjukdom, ekonomiska svårigheter eller annat som hotar att riva sönder vår familj eller våra liv. Det är oftast då som vi blir påminna om Gud. Gud blir så att säga vårt sista hopp. Det här är inte sagt för att ge oss dåligt samvete. Det är okej att komma till Gud i motgångarna. Han vill ha kontakt med oss. Och Fadern vet vad som fungerar bäst. Gud vill inte någon enda syndares död. Han vill att de vänder om och kommer med sina misslyckanden till honom. Gud älskar alla människor. Det är hans grundinställning. Det är hans utgångspunkt. Och det är i enlighet med detta som han handlar med oss. När vi tänker på Guds kärleksfulla förhållande till oss, kan vi ofta hitta en bra bild i en förälders kärleksfulla förhållande till sitt barn. Det är inte alltid som ett barn får göra det som det vill eller springa obehindrat. Inte låter någon kärleksfull förälder ett barn lika fritt i köket bland alla farliga föremål. Inte heller låter kärleksfulla tonårsföräldrar en tonåring leva utan regler. Vi behöver också regler och tillrättavisningar från vår far. Reglerna eller hans vilja har han gett oss i Bibeln, i de 10 budorden. Tillrättavisningar och begränsningar får vi ta emot direkt genom sjukdomar av olika slag eller indirekta via våra medmänniskor, naturen och överheten. Men på samma sätt som det var med Josef, så är det också i våra liv. Allt det som Josef fick genomlida var inte endast och enbart för hans egen nytta och uppbyggelse. På samma sätt är det med oss. Många martyrer och många svårt sjuka personer genom tiderna har förhärligat Kristus genom den motgång de mött. I allt det svåra har de pekat på Kristus och tackat honom för allt. Guds kärlek är outgrundlig. Vi kan inte till fullo fatta djupet av den. Men vi vet att Gud gör inga misstag, för han kan det inte. Gud är ofelbar. Hans kärlek är gränslös och hans nåd är omätlig. Paulus skriver: vi vet att för dem som älskar Gud samverkar allt till det bästa. För dem som är kallade efter hans rådslut. Min vän, om du likt mig idag känner dig träffad av ordet, känner dig otacksam inför Guds fostrande kärlek, eller ofta märker att du klagar på den älskande Guden, så låt oss ta fasta på att Gud var i Kristus försonade världen med sig själv. Världen är försonad. Du har likt med mig frid från min Gud. När du nu har fått alla dina synder och felsteg förlåtna och efterskänkta. Och dessutom har Kristus levt ett fullkomligt liv i ditt ställe. Så din frälsning är totalt förberedd. Du var utvald i Kristus före världens grundläggning. När du äger allt detta och fått det förintet, är det då ännu läge att klaga om vi blir fostrade av Gud? Vårt minne är kort och vi behöver påminnas. Det är det Gud gör när han gör oss prövningar och motgångar. Låt detta alltid finnas i ditt minne. Ha alltid det eviga livet för ögonen. För det är dit vi är på väg. Där ska vi få njuta den fulla kärleken från Gud. Låt oss be. Kom, kära himmelska Fader, och förklara för oss din kärlek. Kom och ge oss tålamod i lidanden och kraft att stå emot alla anfall från den onde som gör oss misströstande. Ge oss evighetens glasögon så att vi inte förlorar perspektivet under all vår möda. Hos dig finns kraften i all vår nöd. Gud, du som är vår tillflykt och vår starkhet, vår hjälp i nöden, föröka vår tro. Ja, Herre, skydda och bevara oss på hemfärden till våra jordiska hem, men framför allt på vår väg till vårt himmelska hem. Hör oss för din sons skull. Fader vår som är i himmelen, helgat var ditt namn, tillkommer ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevare oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vare oss nådig. Herren vänder sitt ansikte till oss och giva oss frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.